och frågade dem, vad gör ni för något? Och då fick de vittna. Så det här att vittna är något som är karaktäristiskt för Nya Testamentet och för församlingen. Det är församlingens hjärtslag. När man tittar på Nya Testamentet så ser man det att det här med att ge budskapet vidare, det var någonting som bara poppar upp gång på gång. Petrus säger, när de förbjuder dem att berätta, så säger han, vi kan inte låta bli att tala om vad vi har sett och hört. Och så gick de hem och så bad de, och då stod det att platsen skakade och den helige ande kom över dem. Och de förkunnade alla frimodigt Guds ord. Så det här låg liksom i den första församlingens hjärtslag, DNA, i vad man gjorde. Man var upptagen med att ge budskapet om Jesus vidare. Varför? Inte på grund av något slags egenvärde i själva det, utan man längtade efter att människor skulle få uppleva gemenskap med Gud och få tag på försoningens mirakel. Det var det som drev dem. Det var det som gjorde att i deras hjärtan så fanns den här glöden, den här elden. Man ville ut med evangeliet. Man ville berätta. Och det är det här som händer idag överallt i världen. När vi, för mitt i pandemin, så upplevde Marie, min fru, att hon skulle starta Junia på engelska. Så vi började med en Facebook-sida. Och nu är det 250 000 följare på Junia magasin på engelska. Men det som hände, ja, det är fantastiskt. Det som hände initialt, det var det att vi upptäckte att varför är det så många följare från Algeriet? 40% av alla som följer den här sidan är unga tjejer mellan 18 och 24 år. Och vi började få 1000, 5000, 10 000 följare från Algeriet. Och vi fattade ingenting. Sen började vi förstå att i Algeriet är det en av de kraftigaste väckelserna i den nordafrikanska kontinenten. Det är tiotusentals människor som har kommit till tro. Och berberna, den folkgruppen, är särskilt involverad i den väckelse som är i Algeriet. Och jag läste alldeles nyss, så läste jag från en bok, Algerian Church Revival av Josef Jakob. Och han säger så här, att vittna blir då en naturlig kärlekshandling som driver ut rädsla och ger upphov till en oåterkallelig rörelse av kärlek till andra, vem det än är. Och det som skiljer den algeriska väckelsen från andra olika väckelser i den nordafrikanska kontinenten, det var just det, eller är just det, att vittna. Man är frimodig och vittnar. Så någonting som är ett av hjärtslagen i den första kyrkan och i alla kyrkor, det är att berätta. Jag kan inte låta bli att tala om vad jag har sett och hört. Det andra jag skulle vilja säga är att det handlar om människor. Det står Barnabas, Simeon som kallades Niger, Lucius från Cyrene, Manaen som var fosterbror till landsförsten Herodes samt Saulus. Saulus och Barnabas, de hör vi många gånger. Men de andra tre, det är enda gången de nämns. Vi möter dem aldrig mer. Men gång på gång så möter vi detta att Gud tar människor i sin tjänst. Gud är intresserad av att upprätta människor. Gud tar människor i sin tjänst och Gud är intresserad av att upprätta människor. Jesus säger, människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Och när Jesus ska ge en bild av hur Gud fungerar gentemot människor, så ger han liknelsen om det förlorade fåret. Och säger att ett får var borta, då går herden ut och försöker hitta det fåret. Så Guds riktning är människor. Du omsluter mig på alla sidor, står det i psalm 139. Du omsluter mig på alla sidor. Jag har blivit skapad så övermåttad, underbart, står det i fortsättningen i psalmen. Jag tackar dig, min själ vet det så väl. Guds riktning är människan. Så jag och du, vi är föremål för Guds omsorg, vi är föremål för Guds välsignelser, vi är föremål för Guds nåd, vi är föremål för att Gud vill ge oss sin kraft. Och det var det som vi också mötte i den här texten. När de förrättade Herrens tjänst och bad, så står det att avskilj Barnabas och Saulus för en uppgift jag har kallat dem till. Vet du, Gud vill ge dig en uppgift. Gud vill använda dig. Och han vill inte använda dig bara utifrån dina naturliga talanger. Utan han plussar på. Han plussar på av sin kraft. Han plussar på med sin ande. Han plussar på med sin vishet. Så han lägger till en massa plus till det som du är. När du säger, ja Herre, jag vill gå. Jag vill vara med. Jag vill vara en av dessa som går den här vägen. Och det är någonting helt fantastiskt. Vi möter det hos Paulus, vi möter det hos Barnabas. Och vi möter det gång på gång också i människors liv. Hur Gud använder oss. Jag vet inte, jag har berättat det här en gång tidigare. Gladys Alvard, liten kvinna i Kina, finns det en bok som heter. Och hon säger, när hon ska definiera varför hon har hamnat där hon hamnade, hon åkte till Kina som missionär, då säger hon, ja, jag tror att Gud tittade först på någon välbärgad medelålders man med god ställning. Men han sa nej. Och så var det en annan person som Gud sa, kan inte du gå? Men den personen sa också nej. Sen kom han till mig och sa, och jag gick. Det som är viktigt för dig och mig, det är att vi svarar ja. Gud är inte beroende av att vi ser ut på ett visst sätt eller att vi förhåller oss till saker på ett visst sätt. Han är beroende av vårt ja. Paulus och Barnabas, vad var det? Avskilj dem för den uppgift jag kallat dem till. Och Paulus och Barnabas sa inte, nej, vi går inte. Var ska vi ta vägen någonstans? Nej. Då svarade ja, så startade den största rörelse som vi ser i Apostlagärningarna. Första missionsresan som Paulus är ut på. Andra missionsresan. Tredje missionsresan. De berör hela den delen av världen genom att de svarade ja till Guds kallelse. Vad har du sagt? Gud kallar dig och mig. Det är människor han tar sig an. Det är inte något speciellt, på något speciellt sätt, utan jag och du får svara ja till Guds kallelse. Sen har vi den här texten. Nu har jag ingen klocka här inne, så jag har ingen aning om vad jag hamnar i tid. Det var så lätt där inne i kaféet. Vi får sätta upp en klocka där sen. Gud kanaliserar sina rikedomar och kraft genom bön. Vad stod det i texten som vi läste? Jo, det stod här i den här texten att de var samlade tillsammans. De tjänade Herren och fastade. Och då sa den helige ande. Och så fortsatte de. Då fastade de och bad och la händerna på dem och skickade sedan ut dem. Så det Gud kanaliserar sina rikedomar, sin kallelse och det församlingens liv genom bön. Har ni hört talas om väckelsen i Nagaland? Där är de flest kristna idag, 90%, alltså procentuellt. Och före 1953 så var kristna i minoritet. Men så började en våg av väckelser. Hela skolor kom under kristet inflytande och rockgrupper som hade namnet Blood and Thunder och Bloodsuckers, de blev kristna och så bytte de namn till The Living Gospel och The Jesus Revolution. Men det avtog. Men sen 1976 så kom det en ny våg av väckelser. Men det som hade hänt och föregått det, det var en 6 års nonstopbön i Nagalands baptistkyrkor. Och de som var församlingsledare, de hade bett och fastat, hade haft en 13 månaders bön och fasteperiod. Och i en av baptistkyrkorna så hade man hållit ut i bön 24 timmar om dygnet i 1 års tid. Och så plötsligt så bara, det bara välde in över Nagaland. En väckelse som bara, det kom från by till by över hela Nagaland. Och man säger att det måtten som man mäter med, det är ungefär som på apostlagärningarnas tid. En domare, han rapporterade att han haft bara ett enda rättsfall på 6 månader. Och 1979 så döptes 1000 personer från Jim Sjungers stammen. Så hela Nagaland bara blev rördes. Och kyrkoledarna i Nagaland, de blev så berörda av det här så de bestämde, de skrev ett avtal med Gud i slutet på den här perioden. Vi ska sända ut 10 000 missionärer. 2006 hade de sänt ut 8 000 missionärer. En fantastisk rörelse i hela landet som bara fortsatte. Det här kom som ett resultat av bön. Ni har säkert också hört talas om det som hände på Hebriderna 1949-1953. Och det började egentligen med att en lokal församlingsstyrelse, de utfärdade en liten proklamation. Och de hade en kungörelse som lästes upp en söndag i alla frikyrkor på en ö. Och där skrev de kallade människorna att överväga den låga nivån av vital religion i hela landet. Och det växande inflytande av den anda av njutning som tagit allt större tag i den yngre generationen. De uppmanade kyrkorna att ta dessa frågor till sitt hjärta och göra stora undersökningar av vad som måste bli slutet om det inte finns någon ånger. Det är svårt att veta vilken effekt den här skrivelsen fick, men två systrar. Den ena 82 år och den andra 84 år och blind. De började be. Och så en natt så får en av systrarna en syn. Hon får se en fullsatt kyrka med ungdomar i. Och hon säger till sin församlingspastor: du, jag tror att det är en väckelse på gång. Och pastorn säger: vad ska vi göra för något? Ja, vad tror du, säger den här kvinnan. Du samlar dina diakoner och församlingsäldste på ena sidan den här kommunen. Och ni ber 2 kvällar i veckan. Varje natt mellan 10 och 2 så samlas ni. Vi är på vår sida, vi är 2 systrar. Vi ber samma tider. Och så började de. De bad i 1 månad, de bad i 2 månader, de bad i 3 månader. Och de höll fast vid ett löfte. Jag ska gjuta vatten över törstande mark, floder av vatten över torrt land, och jag ska utgjuta min ande över dina barn, min välsignelse över dina ättlingar. Och så bad de. Men så en natt så reser sig en ung kille och så börjar han läsa: vem får gå upp till Herrens berg? Vem får gå in i hans tempel? Den som har skuldlösa händer och ett rent hjärta, som inte håller sig till falska gudar och aldrig har svurit falskt. Han får välsignelse av Herren och riklig lön av Gud sin räddare. Och så vänder han sig till sin pastor och de andra och så säger han: det förefaller mig så mycket humbug att vänta som vi väntar och be som vi ber när vi själva inte har en rätt relation till Gud. Sen lyfte han händerna mot himlen och bad: o Gud, är mina händer rena? Är mitt hjärta rent? Och då föll den helige ande över den gruppen. Bara en precis i samband med det så berättar då en pastor som heter Campbell hur han hade fått en kallelse till ön Hebriderna. Men det hade inte lyckats, han var upptagen på annat håll. Men så försvann de, han fick återbud. Och så kom han till den här ön. Och när han kom till sitt första möte som började 9 på kvällen, så varade det till 4 på morgonen, och han säger: jag har aldrig sett något liknande. Runt midnatt så kom det en grupp ungdomar och trängde sig in i kyrkan. Och det fanns människor som, de kunde inte gå till sängs för de var så gripna av Gud. Så kom det verkliga genombrottet några dagar senare, en söndag. Kyrkan var full. Och Guds ande rörde sig, så han berättade att han kunde inte predika. Han stod bara och tittade. Människor föll på knä runt om i hela kyrkan och bad. Och det var en rörelse som fullkomligt bara invaderade den här lokalen. Guds ande var där. Och så när det hade gått några timmar, så avslutade han mötet och läste välsignelsen. Och då kommer en ung diakon och säger: Mr. Campbell, Guds ande är över oss. Och så kommer en annan av ledarna och säger: kom och titta. Och så går de ut bakdörren. Då står det 600 personer utanför kyrkan och vill in. Så de släpper in allihop in i den här kyrkan igen. Och han sa det att jag tror inte en enda person gick hem och inte hade avgjort sig för Gud. Och när de kommer ut sen efteråt, så det kom en busslast med människor som kom 10 mil därifrån. Och en del upplevde Guds ande inne i bussen, så de kunde inte gå ut ur bussen. De bara satt där i bussen. Det blev en väckelse som varade i 2 år. Han skulle vara där i 14 dagar. Hela Hebriderna berördes. Ibland kom det folk till möten. Inget möte var annonserat. Det kunde komma 100 personer till det mötet som inte var annonserat. De visste bara genom Guds ande att de skulle dit. Och den här rörelsen som kom över Hebriderna på 50-talet fortsatte i 30 års tid. Det här händer idag också runt om i hela världen. Jag läste just nu vad som pågår i Thailand. Nu förenar vi data och bön här lite. Han är IT-specialist, uppväxt i missionen i Thailand. Han hade fått för sig att han skulle titta på hur många kyrkor det fanns i Thailand. Så han hade specificerat det på kommun efter kommun i hela Thailand. Så hade han en uppställning på hur många kyrkor det fanns. Och han försökte tala om för de som jobbade i Thailand: Vi behöver komma in i de här kommunerna också. Ingen reagerade riktigt positivt. Men så var det en ny organisation som hade börjat. Så säger: kan du visa oss vad som har hänt? Och han visade det här och då sa de: nej, men vi måste börja jobba. Vi måste börja göra något. Då var det 2019 ungefär 5800 församlingar i hela Thailand. Idag, eller igår när jag tittade, för det har kanske hänt mer sig idag. Igår när jag tittade så var det 8400 församlingar i Thailand. Så nästan 3000 på de här korta perioden från 2019. Det bara exploderar i Thailand, i ett buddhistiskt land. Samma sak händer i Kambodja. I Kambodja så är det väckelse. 14 000 byar, så räknar man med att man har nått kanske hälften av alla byar med evangelium och börjat plantera församlingar. Och man säger det att inom 5 år har vi nått hela Kambodja. I Indien så exploderade. En liten rörelse där har 170 000 barn och ungdomar som de tränar i evangelisation, i bön, och inte vilken bön som helst, hur man ber för väckelse, hur man ber för att Guds församling ska gå framåt. 170 000. En enda rörelse har det. Runt om i hela världen så händer det saker. Men vad är det som gör att det inträffar? Det är exakt det som vi möter i den här texten. När det fastade och bad, säger den helige ande: avskilj åt mig Barnabas och Saulus för den tjänst jag kallat dem till. Starten måste alltid ske i det kanal som Gud har upprättat för att jag och du ska få uppleva hans rikedomar, hans välsignelse, hans kallelse, hans riktning, den vishet som han vill ge. Vi kan fortsätta egen kraft hur länge som helst. Och vi kommer att få fortsätta i egen kraft. Och det blir bara vår egen kraft. När vi söker oss till Gud så lägger han till av sin kraft. Han lägger till av sin ande. Han lägger till av det som han kan ge. Och plötsligt börjar det hända saker. Men det kan bara ske genom enträgen bön. Lukas, ett kapitel, så säger Jesus, han gav en liknelse för att tala om för dem att de alltid borde be utan att förtröttas. Änkan som kommer till domaren och knackar på. Till slut så gav han efter. Då säger Jesus, hur mycket mer ska inte vår himmelske far ge helig ande åt dem som ber honom om det? Det är det som inträffar när jag och du ber. Vi får uppleva hur den helige ande kommer oss till hjälp. Apostlagärningarna skulle lika gärna kunna heta den helige andes gärningar genom sina lärjungar. Det var det som inträffade. De viktigaste mötena i vår kyrka, det är våra bönemöten. Det är där starten inträffar. För Guds rörelse ibland oss. Det är där vi får uppleva Guds kallelse. Det är där vi får uppleva hur han skickliggör oss. Det är där vi får uppleva Guds visioner. Vad han vill med våra liv. Jag blev så tagen av, man har haft en samling. Alla bönenätverk i Sverige tillsammans har haft en samling. Och i den samlingen i början på september så kom ett profetiskt budskap. Och det var allvarligt. Festen är över. Pålys en helig fasta. Om man har gjort det nu, söndagen som kommer, har man pålyst den här fastan. Jag tror det. Att vi måste tillbaka till att se vad är Guds hjärtslag. Jesus knackar på vår dörr. Och de här tre sakerna som vi har i den här texten, det är Guds hjärtslag. Människor går förlorade. Gå ut och berätta om Jesus. Det andra, du kan vara ett redskap. Och det tredje, genom bön kan vad som helst hända. Tack Herre för att du möter oss. Låter oss få uppleva hur du ger oss av din kallelse. Kom och möt oss och tänd oss och sänd oss och använd oss Herre. I den här stan, var vi än är, var vi än kommer ifrån. Låt oss få uppleva hur du lägger till dina plus till vårt ja. Hur du lägger till av din helige andes kraft till vårt ja. Tack Herre för att du inte är beroende av att vi ser ut eller är på ett visst sätt. Vår ålder eller hur unga vi är. Du är beroende av vårt ja. Och när vi svarar ja och när vi börjar söka dig så kommer du oss till mötes Herre. Du kommer oss till mötes med din kraft, med din välsignelse, med din heliga ande, med idéer, med tankar, med kreativitet, med allt som behövs för att Guds rike ska bredas ut, Herre. Kom, heliga ande, kom ibland oss och möt oss. Tack, Herre, att du förmår. Amen.